Jag vet inte riktigt var jag ska stå, om jag ska stå i värmen här eller om det blir motljus. Jag vet inte. Ni får väl dirigera mig. Det här kallas för höstens påskdag. Döden och livet är temat. Och jag tror jag har fått några tankar att dela för den här gudstjänsten. För några år sedan så var jag på en kristen mötesplats inne i Göteborg. Och då kände jag när vi bröt upp att jag skulle be en bön till Gud. Att jag, när jag kom ut utanför domkyrkan, så skulle jag få träffa på någon person som jag kunde ha samtal med. Det är lite intressant upplägg när man liksom är inne någonstans och så ber man om en öppning till någon person. Och då stötte jag på en tjej då ute på gatan som skulle värva medlemmar till Greenpeace. Viktig uppgift. Jag har funderat rätt mycket på mitt klimatengagemang. Jag tror att som kristna, för vår trovärdighet, så är det viktigt att tänka igenom den viktiga klimatfrågan. Så när hon frågade, kan du tänka dig att vara en bidragsgivare, så sa jag ja till det. Inte någon större summa, men jag lovade varje månad autogiro. Och då var hon glad för det. Och så ställde hon frågan, vad gör du? Vad är ditt yrke? Jag är präst, sa jag. Och så, för att förstärka lite, så pekar jag på domkyrkan. Och jag har faktiskt haft ett par mässor i domkyrkan, så att det var ju inte helt fel. Och då sa hon så här, att när jag var i konfirmandåldern så funderade jag mycket på konfirmation, men jag kände mig väldigt omogen. Finns det någon chans att konfirmeras nu när jag är lite äldre? Och var väl 20, 22 någonting. Jo då, sa jag. Det finns alldeles fantastiska möjligheter, och fångade in var de bodde. Och jag råkade känna prästen där ganska väl. Så jag kunde förmedla en kontakt för vuxenkonfirmation. Och det var då inte Furulund eller Öjersjö. Det finns andra församlingar i Storgöteborg. Så det var ju välsignat. Så be gärna den bönen ibland, att Gud, låt mig få en kontakt på gatan. Det kan leda långt. Sen så hörde Greenpeace av sig igen. Och då var det frågan om att skriva testamente. Och då fick jag liksom ta fram hela min kristna tanke kring det här med framtiden och så. Och då kom jag ju fram till att Gud har ju ett suveränt löfte när det gäller framtiden. Och löftet är då att jag ska skapa nya himlar och en ny jord. Det är ett fantastiskt löfte. Och det här upprepar Jesaja, aposteln Petrus och Uppenbarelseboken. Och då används i grekiskan ordet kainos. Och det betyder förändra eller förbättra, förvandla. Så att Gud ska inte skapa om hela universum, kassera det gamla och skapa om allting från scratch. Utan han tar den här skapelsen och förnyar den i grunden. Och det här är ju ett fantastiskt perspektiv. Himlen kommer att landa på jorden. Några av er känner till en sång som ofta sjöngs för 50 år sedan. Eller 40 år sedan. Jag har hört om en stad ovan molnen. Det är några som har hört den. Ja. 17% har hört den. Och den där är väldigt varm och fin sång. Men den kan leda lite fel. Att Gud liksom överger den här jorden, va? Och evakuerar Guds folk till någon slags andligt rike bland molnen. Och det är väldigt obibliskt Alltså himlen kommer att landa på jorden. Den förändrade, förnyade jorden. Alltså himlen är otroligt konkret. Jesaja pratar om det. Jesus pratar om det. Petrus, uppenbarelseboken. Det är det vi har att se fram emot. Det handlar om livet och döden. Och då kan man ju tänka sig att vi får besöka den himmelska världen, besöka vår gamla hembygd som är förnyad, förvandlad. Eller de populära resmålen som också är förändrade och förnyade. Fantastiskt. Jesus kommer att vara huvudpersonen i himlen. Han har tidigare i evangeliet som vi inte läste idag presenterat sig som jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Starka ord. Och i evangeliet som vi lyssnade på den delen så handlade det om att Jesus hörde att Lazarus var döende. Men han kom inte genast, utan väntade. Det är ett perspektiv där att Jesus ibland dröjer för att göra ett större under. Det är lite påfrestande, men så är det. Alltså det hände ju då. Alltså Jesus kunde komma i tid och hela Lazarus. Han gjorde inte det. Lazarus dog. Och Jesus uppväckte honom från de döda. Det här är ett oerhört härligt, svårt perspektiv som vi behöver tala om och uppleva. Och Gud kan göra mästerverk med människor som just går igenom den här processen av att vänta länge. Jesus är huvudpersonen i Guds värld. Han är uppståndelsen och livet. Det är han som svarar på bön. Tycker vi är lite för sent ibland för att göra underverk. Det var en präst som var mycket allvarligt sjuk. Och så kom några kollegor fram till honom för att be att Gud skulle göra honom frisk. Och då säger då den här prästen då, som är svårt sjuk, att be inte att jag blir helad. Jag vill snart se Jesus. Det är starkt. Alltså just gränslandet. Jesus blir väldigt tydlig och klar. Sen finns det ju en dimension till med himlen. Och det är ju det himmelska minglet. Mingla. Vi håller på att lära oss det i kyrkan också. Det står i Uppenbarelseboken 7 att ingen kunde räkna skaran i himlen. Så det är ju otroligt många att mingla med. Det är sysselsättning för en evighet. Fantastiska Jesus stories. Folkslag, alla möjliga folkslag. Fint. Härligt. Nu är det ett par saker som gör att vi kanske inte vill bryta upp idag till himlen. Vad är det som står i refrängen? Alla vill till himlen, men få vill dö. Vi har två väldigt starka argument som kristna att vänta lite grann på himlen. Det ena är kärleken till vår familj, släktingar, vänner, grannar. Syskonen i Betania, Marta, Maria och Lazarus, de älskade varann väldigt djupt. Därför var också deras sorg väldigt djup. Alltså, ju mer vi älskar, desto svårare är döden på ett sätt, just med skilsmässan. I den här judiska kulturen så var det ju så då att folket kom för att trösta familjen. Det här är ett väldigt fint drag. När jag var präst i Betlehemskyrkan i Stockholm så hände det att någon i vår etiopiska gemenskap eller eritreanska gemenskap dog. Och då gjorde folk så att de samlades, tog ledigt från sina jobb, samlades ett par dygn i kyrkan för att stötta varann. Äta, ha andakter, ett starkt drag av sörjande. Och det fick också Marta Maria vara med om när deras bror hade dött. Det är det ena skälet till att vänta, kärleken. Vi vill inte skiljas, vi vill inte bryta upp. Det andra är det som Paulus säger i Filipperbrevet 1. Han säger så här att bryta upp och vara med Kristus, det är mycket bättre. Och då tar han i så det knakar i det grekiska språket. Man kan säga det att han komparerar en superlativ. Ni som har lite begrepp om satslära. Alltså han tar i så det knakar till. Mycket bättre att bryta upp och vara med Kristus. Men så tänker han att han har en stor uppgift att fylla. Han är viktig för människorna. Och till glädje för människorna. Därför vill han hellre stanna kvar. Och det här är ju en dimension för oss också. Jag tänker på en mycket gammal dam på sjukhuset som träffade sjukhusprästen. Och då säger den här damen så här att under många år så har jag bett för min familj och mina släktingar. De är 50 personer och idag har jag nämnt alla vid namn inför Gud. Det har jag hållit på med i flera år. Alltså det är en otrolig uppgift. Jag tänker det att Gud lät den här gamla damen leva för att alla hennes böner skulle bli bönhörda. Vi hade en härlig konfirmandtjej. Det finns såna även utanför Fyrilund och Öyr. Alltså, tänk er, Guds rike är större än Öyrsjö och Fyrilund. Det är väl fint. Hon hade en otrolig nöd för en kompis som hade självskadebeteende. Hon hade en otrolig nöd. Så hade vi då en förbönsgudstjänst med tre olika stationer. Och jag såg att hon gick till alla tre. Alltså vi vuxna, vi masar oss ibland till en. Men konfirmander, de vet ju inte bättre. De går till alla. Hon blev ju då bönhörd. Så ett halvt år senare när jag träffade henne som fadder så sa hon det att min kompis har inte skurit sig sedan dess. Fint. Det tredje exemplet från en begravning i Partille kyrkan. Det stora samtalsämnet var att den som hade gått bort hade engagerat sig i alternativ jul och stått och diskat på julafton och fixat. Alltså det var det stora samtalsämnet. Vilken uppgift. Alltså om vi ser ut över Storgöteborg så finns det alltså tusentals människor som gör insatser för familjen, släktingar, vänner, arbetsplatsen, skolan. Det är fint. Jag har försökt säga det att det här med himlen är otroligt konkret. Vi ska se bara en liten text från dagens gammaltestamentliga text. Det är då profeten Jesaja 700 år före Kristus som skriver så här. Dina döda ska få liv igen. Deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen. Ty din dag är en ljusets dag. Du låter den falla över skuggornas land. Uppståndelsen är konkret. Jag sa förra gången när jag predikade här i Öjersjö, det var i påsktiden för 1,5 år sedan, att i England och i Finland så bekänner man inte det dödas uppståndelse, utan man säger kroppens uppståndelse. Och då blir det otroligt mer konkret. Det är inte någon fladdrig andevarelse som flyger omkring. Konkret. Himlen är konkret, uppståndelsen är konkret. Jesus säger centrum. Det himmelska minglet. Se fram emot det. Kärleken håller oss tillbaka lite. Och även vår uppgift här och nu. Livet.